Det här är Mellan raderna med Gide och Öhman, en podcast om läsning.
Hej Karin.
Hej Peppe.
Vad ska vi tala om den här veckan?
Jo, men jag tänker så här, jag har någon slags sån... vad är det där uttrycket när man har lite dåligt samvete över något? Guilty pleasure-läsning. Okay. Så att jag vill helst bara skjuta upp så länge som möjligt och berätta vad jag egentligen har lyssnat på här nu som fast... en helt obsessiv i 3 veckor. Eftersom det är sommar och det har gått lite lång tid mellan avsnitten.
Fast vet du vad, det är så mycket roligare att höra dig lyssna på någonting liksom... Ja, men någonting kletigt än att du säger att du har läst Brott och straff och kommer på en helt ny och färsk analys på den.
Kan det vara så att min litteratursmak under de här 2-3 åren vi har haft den här podden...
Vadå 2-3 åren? Vi har gjort den här 25 år.
25 åren som vi har poddat ihop, Peppe. Så har jag gått från en ganska liksom från finrummet ner i liksom någon slags konstig... Inte bara källan utan det här liksom dungeon-rummet som är undanskymt. Där är jag nu och sitter där och snaskar.
Älskar det. Jag tycker så mycket om det.
Men vad har du läst då i veckan?
Jag har läst en feelgood-roman som heter Sommardrömmen av Maria Grundvall.
Den kan bara vara feelgood om den heter så. Ja. Så är det bara.
Det handlar om en kvinna som flyttar upp till byn hon växte upp i och öppnar ett bed and breakfast.
Det låter väldigt, väldigt feelgood. Ja. Varför flyttar alltid alla hem till någon by och öppnar små bibliotek och små kaféer och små...
Ja, bagerier. Alltså, ja.
Bagerier och chokladfabriker. Och, vad är det där, hem till byn och öppna något?
Alltså jag vet inte, men vet du vad, jag tror att det är samma sak.
Är det en som dröm att, alla har?
Ja, delvis, att man på sätt romantiserar bygden. Men jag tror också att det kanske är helt enkelt formatet. Det är liksom på samma sätt som någon måste dö i en deckare, så måste ett bed and breakfast öppnas i en feel good.
Och sen måste det då vara så här, från början så är det några bybor som är trevliga och varma och välkomnande, så är det alltid några bybor som vederbörande kommer på kant med och är liksom
just det.
Så lite konflikter där och så blir lite drama och hej och hå. Och sen i slutet så kommer då den här inflyttade eller hemflyttande personen genom detta som en hjältinna för att hon liksom lyckas rädda typ byn från någonting. Och då kommer den här surgubben eller tanten och bara blir liksom päls.
Och det är ju alltid en kvinna.
Ja, det är också någon man som är någon kund eller något.
Ja, men precis. Och då är det finns ofta två eller flera. Och då finns det den där snygga, lite farliga som huvudpersonen först blir kär i. Men
just
och finns det den snälla.
Flash,
ja, men precis, som verkar lite tråkig.
Men han är ju en riktig hal typ, den där första. Och den där präktiga, snälla, hon ser inte riktigt honom i början, men han knotar på där i bakgrunden. Och...
Trägen vinner.
Ja, men vet du vad det här är? Det här är exakt samma plott som de här Bergens stjärnor, Jojo, Mois. Jag tycker alltid hon heter Mois. Mojes. Det är för att kanske jag tänker på Mois. Kärleks Mois. Som jag läste, du vet,
jag var inne
i feelgood-träsket. Jag välkomnar dig in i detta träsk nu då. Ah, när jag har sjunkit ännu lägre.
Ja, men vet du, nej, det är inte mitt träsk. Jag måste
nej,
gå ner
men
ett
du
annat
gillade
träsk.
Ju inte ens Tistelån. Nej. Du måste ta det ur.
Fast
du måste, jag slänger dig ett rep.
Vet du vad det... Ja, du får fan rädda mig ur det här. För min grej är kanske snarare det att jag kan verkligen säga att Sommardrömmen är en välskriven bok. Nu använder jag ordet välskriven igen, men det är verkligen det är ett bra hantverk. Och jag tycker att det är fräckt av mig att ens recensera den eftersom det verkligen inte är min genre. För att om man liksom recenserar en bok ska man förstå genren och jag fattar att den här är bra och att det är liksom ett tryggt paket. Går man omkring och har liksom covid-19-ångest och liksom klimatångest och Black Lives Matter-ångest, då ska man, om man behöver något tryggt att kasta sig ner i, då ska man läsa exakt en sån här bok som på något sätt ger en löftet i början om att det kommer att gå bra. Det kommer att bli lite svänga på den här utfärden jag tar dig på, men vi kommer att komma i land och det kommer att bli ett gott slut. Men jag kan...
Och vår hjältinna må ha lite skavanker och lite göra lite misstag och klanta sig, men hon kommer liksom pull through.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
På med mig förresten att jag ska ta upp det där. Men fan, jag kan ta det nu också, för jag har också läst en annan bok. Den här, kom du ihåg att jag talade om en bok som heter Vuxna människor av en norsk författare som heter Marie Aubert. Hon har skrivit en novellsamling, och novellsamling av Karin, det är ju liksom din gebit, men nu har jag faktiskt också gett mig in i den. Och den är, fan, är bra. Den heter Får jag följa med dig hem, den här novellsamlingen. Och där är alla huvudpersoner, de här novellerna, de är liksom på riktigt ganska otäcka. Eller inte otäcka, men de är väldigt, alltså, de gör saker som man verkligen vill backa för. Där är liksom en ung kvinna som är hemma hos sin jättenära, hos sin nära väninna. Hon är liksom svartsjuk på den här väninnan, för den här väninnan har skaffat en pojkvän och de är jättekära. Och den här ensamma singelkvinnan, hon vill ha tillbaka sin vänskapsrelation. För man vet ju att när någon blir nykär förändras ju ens vänskapsrelation med den här personen, eftersom den är så uppslukad av sin nya partner.
Ja, och de får så här mentionitis och bara, och sen så sa han, och han har också en sån bil, och han bodde en gång i Frankrike. Så har du Frankrike.
Ja. Det får man tänka på.
Det är ju skittråkigt. Alla har vi ju drömt om att faktiskt vara den här som bara så här, oj då, han råkade nu falla ut från en klippkant.
Ja, för att, ja, men den här väninnan, hon blir jättefull. Och när hennes kompis går på toaletten börjar hon tafsa på den här kompisens nya pojkvän. Och men uppför sig...
Oj, det var ju radikalt.
Ja, men uppför sig som ett svin. Men på något underligt sätt så känner man ändå sympati trots för den här. För man fattar, man ska kanske inte själv gå så långt att göra någonting sånt. Men det är liksom, nästan alla huvudpersoner är ganska... Man förstår dem, men de är väldigt osympatiska.
Och de tar... vi måste bara trycka på paus för en liten okay. Fråga. Kvinnlig tafsning på man, heterosexuell sådan, vad är det? Var är handen?
Hon drar till och med ner hans gylf.
Oj!
Ja. Och då kommer den andra väninnan. Ja, men jag behöver ju inte berätta, för det är verkligen en Marie Aubert.
Det är ju en grov tafsning. Liksom.
Ja, så. Det är en grov tafsning. Hon, liksom, hon tar det för långt.
Men du fattar varför jag frågar, va? Eftersom så här, en gubbe eller en kille som tafsar på en tjej, då tänker man så här, handen på rumpan eller på bröstet, tänker man. Eller hur?
Ja. Men, ja, det gör,
men det är så oerhört sällan som en tjej, som man ens använder det uttrycket, eller som en tjej liksom tallar på en kille. Det är ju, eller hur? Har du någonsin gått fram till en kille och bara tagit tag i paketet liksom på krogen?
Men vet du, nej, verkligen inte.
Ja, oj, hörde ni alla hur tveksam Peppe lät här?
Nej. Men jag tänkte säga, men varför har man lust att ta på någons paket? Liksom, du är inte första man tänker.
I min fråga finns den här inbyggda till så otroligt osexigt och osmart. Och liksom, ska du förföra någon, ska du väl inte bara gå pang på rödbettan på det sättet?
Det finns andra sätt.
Men killar tycker att man ska det. Så att, ja.
Och jag tycker att det finns en intressant diskussion kring det här också. Att män kan faktiskt, om män kan våldtas och män kan tafsas, bli tafsade på. Och män kan känna sig obekväma. Jag tycker att det är viktigt att vi också lyfter upp det. Det är inte bara, alltså män kan också vara offer för sexuella trakasserier.
Verkligen. Absolut.
Trots att det, för jag tänker så att man är man, så ska man bara vara så att, åh, vad härligt liksom, att någon tar mig på paketet då. Men det kanske man inte alls tycker.
Nej, kanske inte alltid alla gånger. Men det är ju inbyggt i den manliga persona att de måste alltid tycka att det är skithärligt. Och om någon kille till äventyrs kanske tycker så här, shit, jag känner mig rätt osäker och det här är inte riktigt min tjej, och typ, eller jag är inte, hon är full och jag är kär i någon annan. Då får han liksom inte säga det, utan han ska säga, åh vad härligt med en kåt tjej. Ja. Så det är också jävligt bizarrt. Ja, det var en liten passus om tafsning.
Ja, men en liten passus om tafsning.
Folklivsforskare Karin Lindemann förtalat.
Men hör du, men så, det finns liksom flera av de här novellerna handlar om det som är egentligen grovt obehagligt. Det är en pappa som ger en örfil åt sin dotter. Och man bara,
det är lite som den där The Slap som du berättade.
Ja, just, jag älskar The Slap. Det var verkligen så bra. Och så finns det en annan novell, The Cool Girl, som väntar på att hennes lite äldre pojkvän som är hemma hos sin före detta fru och lämnar barnen och sånt ska komma. Och när hon är superkär, den här liksom The Cool Girl, men hon är bara, jag är en cool kvinna, jag är obrydd, jag är inte sur för att han kommer sent, och när han väl kommer så har han ätit, jag kommer inte att göra en scen av det, jag dricker öl och är cool. Tycker om att ge avsugningar, jag kan äta hur mycket som helst utan att bli tjock. Jag är ute och springer och är vältränad. Och man tycker egentligen att den här typens kvinna, jag är ju inte så imponerad av, men man kan ändå verkligen känna sympati med henne. Det som jag skulle säga, att det här är verkligen en helt annan genre av litteratur och går inte att jämföra med feelgood-litteraturen. Men oftast i feelgood-litteraturen så är huvudpersonen, så lite dråplig och snubblar lite och liksom, men hon gör aldrig någonting som är direkt moraliskt förkastligt, och det som hon gör kan vara liksom lite så att jaha, men det finns det liksom alltid inom trygga ramar. Man, som läsare behöver man aldrig
ta liksom
ett moraliskt ansvar. Det finns en motivering
liksom varför hon gör det här.
Ja.
Det är förmodligen för att han har varit, klipp hon sönder hans kläder, är det för att liksom han har varit så jävla fett otrogen och elak.
Men jag känner också att feelgood-romanen måste skrivas på ett sätt där läsaren inte ska behöva ta för mycket moraliskt ansvar heller och känna att, men herregud, nu måste jag liksom, man ska hela tiden leva med huvudpersonen. Man ska inte vara så att, nej, nu gick du för långt, det här kan jag, gav du din dotter en örfil, det är liksom oacceptabelt, nu tar jag avstånd från dig. Men det går aldrig så långt, utan man rör sig alltid inom den här liksom dråpliga men aldrig radikala ramar. Och jag tänker att det är överenskommelsen som författaren har med läsaren. Men det kan också bli, ja, om man inte är inställd på att läsa en feelgood-roman, blir det alltså, vet man, blir liksom förutsägbart.
Det blir det ju ändå, men det finns ju en trygghet i förutsägbarheten, precis som det finns en trygghet i att på julen så äter vi det här och så tittar vi på Kalanka, och sen så blir morbror Rustan full och sen så delar vi ett paket.
Ja.
Det är liksom, det är någonting med, det man känner till är trevligt och det osäkra. Och det vittnar ju många sådana väldigt, väldigt folkkära författare om, som skriver serier med en huvudperson, att de får ju oerhört upprörda brev och kontakter från läsare när, om vederbörande gör någonting dumt. Liksom. Hur
bryta
kan
kontraktet.
Du, ja, precis. Hur kan du låta Sofie... Sofie skulle aldrig göra så. Nej, nu slutar jag läsa.
Men alltså, precis. Och jag måste säga, som sagt, alltså, Sommardrömmen, som den här boken som jag läst heter, den vann en debutanttävling i Finland, alltså en finlandssvensk författare, Maria Grundvall, som skrev den. Den håller sig skickligt inom ramarna för feelgooden. Den är också stundvis väldigt rolig, liksom, alltså, verkligen, den är skriven mycket humor, ibland lite för mycket roligt. Det blir liksom... du vet, när man varje, liksom humor, liksom det humoristiska att ta nästan ut sig själv eftersom var och varannan mening har liksom en liten blinkning eller liksom en rolig jämförelse. Det som slog mig när jag tänkte på det här med att måste feel good alltid vara så förutsägbart, tänkte att Emma Hambergs, kommer du ihåg att tala om Emma Hambergs Resten av allt är vårt? Hon skriver ju många, jag har liksom inte läst alla hennes feel good böcker, men jag tror att många av dem är liksom väldigt trogna det här kontraktet, att det ska vara ganska förutsägbart. Men jag tycker att just Resten av allt är vårt, som handlar om en singelmamma som är, den är väl som allt annat ganska själv, eller som, inte som allt annat är verkligen inte självbiografiskt, men den här är väl kanske pyttelite självbiografiskt. Det handlar liksom om en kvinna som påminner ganska mycket om det som jag föreställer mig att Emma Hamberg är. Men det handlar om en singelmamma som är med typ tonårsdöttrar som träffar en man som hon blir kär i. Och den fanns det som den, ja men om den platsar in i feel-good-litteraturen, tyckte jag den var väldigt, den var trygg att läsa, men den var ändå inte förutsägbar.
Okej, men nu känner jag ändå pressen att jag måste berätta om vad jag har läst. Och det är ju en, håll i dig, apokalyptisk vampyrhistoria skriven i tre delar av Benicio del Toro och Chuck Hogan. Nej, Guillermo del Toro heter
den. Jag tänkte också Benicio del Toro, visst är det något man inte kan?
Det är kanske hans brorsa. I alla fall, den här Guillermo del Toro vet jag inte vem det är, de kanske är släkt. Chuck Hogan, hur macho låter det namnet? Mm, jättemacho. Det är också en sån här thriller. Ja, precis. Och det känns som att de har skrivit ett, försöker skriva ett filmmanus och sen har det blivit en vampyrserie i tre delar. Och jag nämnde den här lite grann när jag pratade om skräck förra gången. Och det bar sig inte bättre än att jag faktiskt bara fortsatte med det här. Den första heter The Strain, den andra heter The Fall och den tredje heter The Night Eternal. Så du förstår ju hur oerhört mansorienterat, bara på titlarna, det här är. Och det, alltså det är lite, vad ska jag säga, med skräckblandad förtjusning jag har fortsatt att lyssna på de här tre böckerna som har sålt rätt bra i USA. Och trots att jag har blivit mer och mer förbannad för varje del här, hur fruktansvärt sexistisk den är i sin, alltså inte outright, inte som att kvinnor är dumma i huvudet, nej men du förstår vad jag menar, men det, ja, det är väl kanske två eller tre kvinnliga figurer i boken och de är bara bifigurer, de gör absolut ingenting liksom aktivt mer än att de är lite moderliga eller sexiga. Och det är precis samma anda som alla de här thrillerserna, du vet, amerikanska deckare som är så oändligt tråkiga. Det är precis samma grej liksom.
Men visst är det här ett tecken på mäns monumentala ointresse för kvinnor som människor?
Ja, monumentala ointresse. Och sen är det kvinnliga attribut då som männen tycker så här. Om det är någonting som är mjukt så är det kvinnligt, eller om det är någon som är intresserad av barn så är det en kvinna. Alltså, allting är så otroligt gammalmodigt. Så att det har tagit lite glädje ifrån, faktiskt tagit lite, för att jag tappar ju storyn om jag är inne i någonting som faktiskt är rätt spännande, så blir jag så helt plötsligt, så måste jag tänka på det och bli lite förbannad, och så kommer man ut ur lyssnandet. Samtidigt så är den kul, det var precis vad jag behövde. Det är så här väldigt plot driven och det är som sagt spännande med, jag gillar ju såna här grejer med vampyrer och varulvar och sånt, och den är, fast den är väldigt, det är nästan mer som en sån här science fiction roman, för att de här vampyren, det är verkligen inte Dracula som ugglar omkring med någon liksom lång kåpa och blir en fladdermus, utan det är mer som ett virus. Och det är det som är så intressant, att världen drabbas av den här pandemin då, de använder till och med det ordet, vampyrpandemin, där man smittar varandra, för det är ju det som enligt folklore liksom, som vampyrer håller på med. Och det går väldigt snabbt. Och sen är det de förklarar väldigt ingående vad det är för typ av smitta och vad som händer med kroppen och sådär. Ja, och det är ganska tråkigt. Och det är också så här typ machoböcker, men det är väldigt ingående beskrivet hur olika vapen fungerar och sånt. Båtar och flyg. Men varför håller jag då på, varför lyssnar jag ens på det här, som det bara gör mig förbannad, kan man ju fråga sig. Och det är för att det är väldigt kul att jag är förtjust i att kliva in i en fantasivärld i flera delar. Liksom. En bokserie, det är lite som The Hunger Games eller någonting. Fantasyvärld där allting är på ända och det finns liksom en ny... Jag tror också att det är lite eskapistiskt.
Men det är underbart att man kanske också, det att när man ger sig in i en ny värld, sätter man ner ganska mycket energi på att förstå den världen. Någon har liksom byggt upp ett helt nytt universum då för en. Och när man är där inne vill man gärna stanna där en stund eftersom man börjar känna till hur den här världen fungerar. Och liksom, ja. Ja, men det är skönt att då, ja, men då liksom kan man kartan så att säga.
Ja, och sen tror jag det är att just nu är ju världen så upp och ner. Då kan jag i alla fall säga att vi har i alla fall inte... I alla fall inte vampyrer som går mitt ibland oss. Det är inte den typen av pandemi.
Du tänker att glaset är halvfullt. Folk som blir drabbade av covid-19 är i alla fall inte vampyrer.
Ja, lite så.
Det här får mig tänka på två saker. Kan inte du, Karin, skriva en bok om ett gäng kvinnliga vampyrer som på något sätt hämnas på patriarkatet?
Ja, och precis det tänkte jag. Gud, vad kul att du säger det. För det var precis det som... Nu, jag avslutade precis den tredje delen, den här The Night Eternal. Det blev väldigt många religiösa, ganska fjantiga katolska övertoner med att det slutar med att liksom... Ja, det handlar om att den här stora vampyren är liksom the fallen angel, att människan har svikit Gud och hej och hå.
Lite Dan Brown liksom.
Ja, väldigt, väldigt mycket Dan Brown med massa såna här symboler. Och då tänkte jag, vad skönt det skulle vara att ha någonting som är icke-könsnormativt och icke-religiöst. Mm. Och ändå en jävligt rolig och spännande. Just det här hämnas på någonting, det är ju passar så otroligt bra in i vampyr, ja. Liksom, narrativet på något sätt. Att man kan då välja om man ska ge någon den här smittan eller inte. Det är ju nästan snällare att ha ihjäl någon.
Ja, men visst är det. Men jag tycker att många vampyrhistorier handlar om det, att folk dör hellre än blir vampyrer. Och det är också kanske där in folk i hur man är sån typ. Liksom. Väljer man att bära förbannelsen men leva vidare för evigt, eller väljer man att gå vidare någon annanstans.
Mm.
Men hör du, har du kollat på en tv-serie som heter What We Do in the Shadows?
Nej, men jag tror att du eller någon annan har sagt att den är väldigt bra.
Jag tror den kom som film för några år sedan, och att jag såg filmen, och nu finns den som en, det är som en mockumentary, alltså en fake dokumentär om, jag tror de är 4 stycken vampyrer, kanske med fler, som bor i ett hus, och de är, alltså de har lärt sig en urminnes tid.
Det var du som snackade om, och det verkar ju väldigt, väldigt kul. Det kanske är den jag ska gå till nu, och eftersom jag uppenbarligen gillar det här vampyrtemat.
Och en av dem är bara en energislukare, alltså han suger inte folks blod, han suger bara deras energi, så han bara glider in och börjar berätta om någonting otroligt tråkigt. Han ser ut som en karikatyr av en ingenjör.
Alla vet vi vilka de är på vår arbetsplats. Say no more. Jag måste bara säga en sak till. Du vet väl att Hilary Mantel, tredje delen i den här Hilary Mantel-trilogin om Henrik, om Thomas Cromwell och Henrik den 14 och allt det här, har kommit. Och den heter The Mirror and the Light. Alltså, som jag har väntat. Kom du ihåg, det var ju precis när vi började podda, som jag tjatade om denna Hilary Mantel, den här Bring Out the Body, För in de döda, och sen så Spegeln och ljuset, och nu så kommer The Mirror and Light. Så himla, himla kul ska det bli. Den kommer här nu på svenska i augusti.
Jag lovar dig att läsa dem i 5 år nu, så jag kanske måste ta i tur med dem faktiskt, för det är ju, jag kan verkligen känna den där glädjen när man har längtat efter att det ska komma en ny bok utav en serie. Det är ju, alltså den där förväntan, pirret är ju otroligt fint.
Det som är kul med historiska romaner är att det är nästan som en så här, det är väldigt likt en fantasyroman fast inte lika fjantigt, utan det har faktiskt, man kan tänka sig att det har hänt på riktigt, men det har ändå så här häftiga kostymer och drama, och man är liksom i någon slags Game of Thrones-värld.
Nej, jag fattar.
Gillar att vara.
Man föreställer sig i medeltiden ungefär som Game of Thrones minus drakar.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
På tal om pandemier har jag faktiskt också läst, eller inte lyssnat på, Hanne Vibeke Holsts Som pesten. Har du hört talas om den?
Nej.
Det var min vän och författarkollega Ellen Strömberg som tipsade mig om den. Och jag verkligen, jag tror att, alltså, jag har lyssnat på den i flera veckor, men jag är så dålig på att lyssna på ljudböcker, för jag gör det alltid innan jag ska somna. Så jag somnar och sen är jag tvungen att gå tillbaka och försöka hitta där jag blev. Och, så det är liksom en väldigt hackig upplevelse för mig att lyssna på ljudböcker. Men efter allt det här kämpande har jag egentligen kommit i land, och den är en, ja, men jag gillar faktiskt den. Det handlar om en, alltså en pandemi och en ung dansk kvinna som flyttar från Köpenhamn till Genève där hon ska jobba för Världshälsoorganisationen, och hon hinner inte vara länge på jobb innan det börjar spridas ett virus. Och först är alla ganska lugna, men småningom börjar man förstå att det här viruset är verkligen farligt. Det här drabbar faktiskt unga människor, så det är liksom ännu vidrigare än covid-19, som liksom, där äldre verkligen befinner sig i riskzonen. Men det drabbar unga människor, och man funderar på hur ska vi lösa det här. Och så blir det en massa, det handlar mycket om själva organisationen, Världshälsoorganisationen och FN och hierarkier och drama, och det finns såklart otrohet på spel och liksom vissa FN-representanter som har diplomatisk status, hur deras barn kan köra omkring på fyllan. Och ja, men det är en liksom, det är en bra
thriller. Men är inte hon en spänningsromanförfattare, eller?
Nej, jag tror inte, alltså, jag har faktiskt inte läst hennes spänningsromaner, men hon, för många år sedan kom hon ut med romaner som handlar om politik, alltså påverkades mycket om borgen. Kommer du ihåg den tv-serien som var otroligt bra? Hon skulle liksom Kronprinsessan hette en av dem, och som handlar just om kvinnliga politiker som söker, ja, men, som försöker ta sig fram i politiken i Danmark. Jag tyckte otroligt mycket om hennes, kan man säga, politiska thriller, så jag vet inte vad den genren heter som hon skrev. Men,
just det, hon är journalist, va, från början. Så att, ja, hon har ju också jobbat för FN.
Gör hon det? Det vet jag faktiskt inte, men hon verkar verkligen ha koll.
Men vad tycker du om boken då?
Jag tycker om den. Jag tror att det är en bok som man kan suga sig in i, och den är jättelång, men jag tror på ett bra sätt. Så verkar inte ta upp den och bara plöja igenom den. Det är kanske ingen bok man kommer bära med sig i sitt hjärta resten av livet, men perfekt sommarunderhållning. Den är liksom spännande och har ett bra sug, och också speciellt nu tycker jag lite kul att veta hur Världshälsoorganisationen WHO fungerar. Liksom det är ju obs, det här är liksom fiktion, men det är ju ändå, verkar som Hanne Vibeke Holst gjort jättemycket research. Som du säger.
Kom du ihåg när jag läste lite om Tove Alsterdal? Förlåt, nu avbröt jag.
Ja.
Men du vet, den här Vänd inte om och hennes romaner.
Ja.
För de är ju, hon gör ju också så mycket journalistiskt arbete. Man lär sig så jäkla mycket.
Liksom. Exakt det.
Man lär sig om det nu är liksom vården av psykisk liksom ohälsa i Sverige, eller om det är hemlösa situationer. Så hon har så fruktansvärt mycket research. Och det är ju en väldigt stor behållning, tycker jag, när man läser. Jag har inte lärt mig så mycket om världen när jag läste om de här macho-vampyrerna, kan jag säga.
Nej, det är bra, tycker jag. Alltså Karin, jag tror att det där har jag också tänkt på. När jag läste den här Sommardrömmar feelgood-boken, tänkte jag på det, att en orsak till att jag inte går igång på feelgood, eftersom jag känner att jag inte lär mig någonting, att det finns någon slags här duktig flicka instinkt i mig som tror att allt jag gör måste ha liksom ett
Men är det verkligen en duktig... Gör du inte ner dig själv med någon klyscha om tjejer som är ambitiösa eller nyfikna ska minsann vara duktiga flickor? Är det inte bara så att man vill ha en lite tuggmotstånd? Man vill lära sig, man vill få en intellektuell stimulans. Det är väl inte, behöver inte vara något ångestdrivet. Man behöver inte liksom ha bettskena för att tycka att det är kul och faktiskt bli lite klokare och fatta världen bättre och inte bara tugga i sig fluffiga småkakor liksom, i litterär form. Eller i mitt fall är det liksom billig öl och pommes frites.
Men man kanske också måste kunna bejaka det och på något sätt ibland känna att nu gör jag det här bara. Men ibland är det bara billig öl och pommes frites liksom, också litterärt.
Om man är en skön tjej så är det ju billig öl och pommes frites.
Ja, verkligen. För då man kommer inte att gå upp i vikt. Man är jättesmal och säger att man kan äta vad man vill. Ja, precis.
Absolut.
Men... Ja, fan, jag vet faktiskt inte. Jag kanske försöker överanalysera det. Men det är kanske min poäng är det att det är faktiskt super... Jag vet inte om jag säger det här till. Kanske det är bara mig själv. Men att det är verkligen helt okej att läsa sånt som inte gör en, som inte stimulerar en intellektuellt. Om man vill det. Sen behöver inte alla vilja det heller.
Du, apropå det du sa om mockumentary. Så fick vi ju en intressant fråga faktiskt från en lyssnare.
Får jag läsa upp den?
Do it.
Hej och tack för senaste avsnittet. Grymt bra som alltid. Läser också Rodham just nu och gillar mycket. Jag tycker att det hade varit intressant om ni ville diskutera hur ni ser på att hon skriver en sån här till stor del påhittad historia med en person som fortfarande är i livet. Jag vet att hon skrev American Wife som ska handla om Laura Bush, men skillnaden nu är ganska stor tycker jag då hon använder personers verkliga namn. I American Wife fick ju Laura och George påhittade namn. Dessutom är Hillarys bild på framsidan av boken. Jag har inga åsikter själv om detta egentligen, men jag vet att det diskuteras mycket och har som sagt varit intressant att få er syn på egenskap av journalist respektive PR-proffs. Tack för att ni förgyllar mitt liv med intressanta och smarta analyser, en stor dos humor och allmän trivsamhet. Kramar från Jessica, ett fan i Göteborg. Kram Jessica, tack för att du lyssnade och ställde den här smarta frågan.
Okej, ja, det är en riktigt smart fråga och rätt svår att svara på. Det finns ju inga såklart rätt och fel. Men min misstanke är så här, att är det en ganska oförblommerad hyllningsroman till det här huvudpersonen då i det här fallet, Hillary Rodham Clinton, då får man på något sätt carte blanche att så att säga kidnappa henne och skriva om hennes liv eller skriva hennes liv i romanform. Ingen skada skedd är ju ändå, hela bokens mål och mening är ju att tala om vilken skicklig, att hon skrev historia, men på grund av patriarkatet så, och på grund av Bill Clinton så blev hon inte vår första kvinnliga amerikanska president. Men om man då leker med tanken, tänk om det hade varit tänk om man hade sablat ner Hillary och skrivit om liksom,
tänk att den där pizzerian hade varit, men du vet den där konspirationsteorierna om att hon körde
någon
slags pedofil trafficking
genom någon konstig pizzeria.
Ja, men, ja. Precis.
Och eller sen alla andra vansinnigheter som florerar om henne.
Ja, fan, det där tycker jag, det tänkte jag faktiskt inte alls på först, men du har ju verkligen helt rätt i det. Att om man hade skrivit en sån här bok som ger sig, som är fiktion men ändå är det verklighet, och verkligen skriver ner någon och liksom, och nu är ju Hillary Clinton inte aktiv längre inom politiken, men hon är ju ändå liksom en demokrat och ändå en framstående liksom, men det är ju en förebild för många inom som röstar på demokraterna. Om man skriver ner en sån person och liksom hitta på eller gå på konspirationsteorier och verkligen sabla ner dess rykte, skulle ju kanske kunna ha långtgående konsekvenser helt liksom rent demokratiskt. Det är fan superintressant. Och jag tänkte så här, okej, det är fanfiction, folk får liksom skriva vad som helst liksom kring, men fanfiction liksom på internet är en sak, att jag kan ge ut en bok och liksom recenseras i liksom New York Times och andra framstående och liksom världen över, det har ju ändå en enorm tyngd och folk verkar ju, och folk har ju verkligen inte så jättebra koll på skillnaden mellan fakta och fiktion och rykten. Alltså det är ju, vi träffade en granne i tvättstugan som sa att hon får alla sina nyheter från TikTok och Instagram, hon är nästan 40. Jag menar, konsten ska vara fri, men ja, fan, jag vet faktiskt
du
inte.
Du kunde inte låsa in henne i tvättstugan.
Ja, men hon vågar inte gå ut, så det är helt okej.
Ja. Men du, jag tänkte nu lite på den här Donald Trumps
brorsdotter.
Ja. Ja. Precis, Mary L. Trump som har skrivit den här boken om, som i princip handlar om att han är en psykopat och hon är psykolog. Mm. Och så. Han är ju i allra högsta grad tyvärr i livet och det där är ju vansinnigt kränkande också. Men hon, i och med att det är en sån enormt stor folkopinion mot Donald Trump, så har hon ju, hon vet ju, och hennes förläggare har ju liksom kalkylerat att hon kommer ändå få så pass mycket sympati att det är värt, och boken kommer sälja så mycket så att det är värt de naturligtvis stämningsansökningarna som kommer direkt ifrån Trump-kampen. Så att men någonstans så måste ju det är Curtis Sittenfeld, va, som har skrivit den här raden. Ja. Så måste ju hon ha tänkt, någonstans måste hon ju ha fattat beslutet, den här gången kommer jag inte använda några fiktiva namn som någon skrev American Wife. Och undrar varför. Och vet du om någonting om Hillary överhuvudtaget har blivit kontaktad kring boken, eller om hon vet någonting
vet
om det?
Jag vet faktiskt inte.
Alltså jag misstänker någonstans att hon faktiskt har fått ett förhandsex och liksom underhandsgodkänt det. Det här är ju bara ren spekulation från min sida. Mm. Men jag kan tänka mig att det ändå är rätt smickrande för Hillary.
Men det är klart det är. Men ja, jag tycker också att det är en skillnad på att skriva en bok om, alltså det här är ju går ju under liksom kategorin könlitteratur, det är som en fiktiv bok trots att det handlar om en, och det är där som det blir konstigt, för att Curtis Sittenfeld kan ju egentligen skriva som helst och säga att men det här är, det är konst, det är könlitteratur, men skriver man en biografi liksom, är det ju en annan sak. Det är säkert det måste ju vara mycket lättare att stämma någon som har skrivit en biografi än att stämma någon som har skrivit ett könlitterärt verk.
Men det är ju aldrig någon som tror på det. Vi pratade om det när vi pratade om Knausgård och Vigdis Hjort och så. Det är ju liksom, oavsett om författaren skriver 28 disclaimers i början av boken att det här är påhittat och som den här Min mörka Vanessa och sådär, de får lik förbannat alltid så här, jaha, och när händer det här dig? Och bla bla bla. Och allt det där vet ju förstås Hillary, Rodham Clinton och Curtis Sittenfeld, att oavsett vad du skriver så tror folk att det är liksom sanning, för det står i en bok.
Ja, fan, det är svårt. Vad tror du? Tror du det kommer att ploppa upp flera sådana här böcker? Jag menar,
nej, men jag undrar om det inte är en politisk handling, liksom. Om att just nu så de här nyckelromanerna, eller de här sanningen om våra politiska ledare, det är sånt otroligt infekterat politiskt klimat, så att de kommer ju från alla håll och kanter. Jag orkar inte alltid. Jag läser ju alla dagstidningar och så, både, eller inte alla, gud vad töntigt det där lät. Jag läser ju alla där. Nej, men jag läser väldigt mycket nyheter varje morgon. I minst en timme så ligger jag och läser nyheter från USA och Storbritannien och Frankrike. Och sen är jag liksom klar med världsläget. Sen resten av dagen så orkar inte jag, jag orkar liksom inte med det. Jag tycker att det är så fruktansvärt. Man blir så modfälld. Det finns ju ett uttryck i USA som är
doomscrolling,
Trump fatigue. Men det var ju ännu mer on point du sa, det här doomscrolling. Det försöker jag undvika. Och nu har The Guardian, som jag tycker väldigt mycket om, de vet ju om det här, så att de har ju lagt in så här nyheter om typ den här kattungen räddades ur träsket av den här gulliga hunden. Alltså sånt där, bara för att lätta upp lite grann.
Ja.
Idag så fann jag mig själv så här mellan en fantastisk bra en artikel om, eller ett reportage egentligen i The New Yorker om det amerikanska polisväsendet och den abnormt starka rollen som polisfackföreningarna har i USA. Och historien bakom hur poliser blev så våldsorienterade och så rädda och så vidare. Det var så fruktansvärt deprimerande att läsa. Så då bara kollade jag på The Guardian istället. Och där var en historia om några så här emu, heter de det? Emufåglar, emuer, vad heter de? De där jättestora fåglarna som finns.
Som strutsar liksom, fast emuer.
Ja, är det på Nya Zeeland de finns eller är det i Australien? Mm. I alla fall, och i något litet samhälle där så, ja, där är våra två strutsar. De får inte längre gå in här på kaféet för att de bajsar för mycket. Och då har vi gjort den här lilla skylten. Så, totalt oviktig nyhet om någon liten håla någonstans. Mm. På södra halvklotet där det bor 13 personer. Men det värmde mitt hjärta. För det är okej, det finns ändå människor som skriver små skyltar om sina emuer.
Men det är kanske just det att alla verkligheter existerar parallellt liksom. Alltså, jag talade med en kompis igår som har en massa hästar uppe i Topanga där jag rider efter nästan varje dag. Hon sa att hennes man som är en väldigt framgångsrik landskapsarkitekt. Han har liksom gjort Oprahs trädgård. Han skulle åka hem till Charlize Theron idag och pitcha någon slags trädgård.
Och han är... Det skulle ligga kvar i buskarna, tror jag, bara.
Och han tror också väldigt mycket på horoskop. Sen det var hans födelse där så ringde han till sin astrolog som läste hans årshoroskop. Ja, men då hade hon bara kommit med goda nyheter, men hon, men här liksom, min kompis som är gift med mannen var så här, hon tycker att det är så skönt, för hon känner också att när alltid om det är något som går dåligt, så säger alltid den här astrologen att det är Merkurius som är i retrograde, jag vet inte ens vad det betyder, men att
hon sa att hon tycker att det är så frustrerande.
Ja, men det är så frustrerande, för att samtidigt så är det kanske, trots att någon, om Merkurius är nedåtgående, men det kan det ju ändå bra saker åt folk samtidigt. Människor föds och liksom hittar sitt livs kärlek och liksom vinner på lotto samtidigt som andra människor dör och har det sämsta dagen eller året i sitt liv. Jag menar, det finns liksom, ja, man kan inte säga åt en person att ditt liv är just dåligt för på grund av planeterna, eftersom hur planeterna än står så händer det bra och dåliga saker.
Men alltså, kan inte folk sluta tro på astrologi? Det är så jävla töntigt. Kan inte han bara skärpa sig? Säger hon som just har läst 38 000 sidor vampyrbok.
Om vampyrer. Men tror du på att vampyrer finns?
Nej, det gör jag inte. Men alltså, hallå! Sluta tro på det där!
Ja, men jag tycker det är så... Men vet du vad, jag kan också gilla lite det. Att åka upp till... Nej, men alltså, jag försöker bejaka den delen. Alltså, att åka upp till Topanga med liksom... Vet du, drömfångare och horoskop.
Ja, men den delen gillar jag. Lite Mariana och lite annat mys. Ja. Så sitter man där och tittar man på lite drömfångare och lite såna små stentravar som folk envisas med att sätta upp.
Det där gör du bara för du är lejon.
Och vortex. Och det kan vara lite mysigt, men det är ju inte riktigt på allvar.
Nej. Alltså, nej. Men man måste för kanske förstå, för att kunna bejaka det måste man förstå skillnaden mellan allvar och saga liksom.
Ja, jag är väldigt skenhelig med det där, för att jag kan det här säga nu ena dagen, och så andra dagen kan jag faktiskt gå igenom ett hus och känna så här, shit vad dålig energi det är här, här vill jag inte vara. Och så kan jag inte riktigt förklara varför. Och min man tycker att jag är jättetöntig, så det är egentligen ingen skillnad mellan mig och din astrokompis.
Ja, men energi kan man väl känna av. Och för att säga om horoskop, jag tror verkligen inte på horoskop, men jag är ändå väldigt stolt över att vara lejon i horoskopet.
Det är ju fint, eller hur, det är augusti och så är man så här sexig och härlig och varmhjärtad.
Ja, det är väl jag.
Ja. Modig. Ja, det är det. Själv är jag tjurskallig och ganska trist och sur som vädurar brukar vara.
Det är det verkligen även inte. Detta.
Fast jag var otroligt stolt när jag var liten. Min mamma gick igenom en sån här new age-fas där det var väldigt mycket astrologi. Jag fick ju gå till en astrolog och få hela mitt horoskop ställt och så i väldigt unga år. Hon talade även om att jag hade varit en egyptisk prinsessa och ditten och datten.
Ja, det var väldigt väl alla du har varit.
Vad annars? Och då så förklarade hon att du är ju född den 21 mars, det är ju första dagen på väduren, och väduren är ju det första stjärntecknet i zodiaken, så att du är liksom född första dagen i zodiaken och det är bla bla bla, och du har ascendenten i, och så kommer jag inte ihåg vad det var, men alltså jag kände mig så viktig och så uppfylld av detta, och det tror jag i sig, oavsett om det var skitsnack eller inte, var det ganska bra för en ganska osäker och nördig 14-åring. Att på något sätt gå ut därifrån med högbrutt huvud och bara så här, jag är speciell.
Nej, men verkligen. Eller också om man är liksom en 63-årig man som ringer till den här astrologen som säger, alla dina offerter kommer att gå igenom i år. Det kommer att gå så bra.
Och gör
för dig.
De inte det, så är det inte för att du har klantat dig. Det är den här jäkla Merkurius som håller på och strular. Det vet vi alla. Ja, vår gemensamma vän Cecilia Blanke, så vi ibland nämner den här podcasten, en av hennes syrror som är väldigt framgångsrik har förklarat för mig att hon går alltid till ett medium, alltså inte bara ett, hon går till flera olika medier. Och på fullt allvar, liksom, det här gör hon som en del av henne, som andra går och tar lite massage eller vad man nu gör så där regelbundet för att återställa livsgnistan.
Ja, men det gör våra kompisar Topanga såklart också. Ja. Men det gör väl alla i här.
Och även, jag lyssnar på den här podden som jag tycker är väldigt rolig, som med Carolina Gynning och Carina Berg. Och då berättar ju också Carolina om så här, ja, idag var jag hos mitt medium Benny, och sen så ringer de upp den här Benny och bara, vad ska jag köpa den här fallfärdiga gården jag hittar på Ekerö? Och han bara, ja, och det kommer gå så bra. Och så nästa avsnitt så bara, gick åt helvete, hon fick ingen gård. Man tycker ändå Benny är lite skön. Så.
Han vill väl liksom.
Ja, och sen så bara, men det spökar i ditt hus, nya hus, Carina är ute i skärgården. Och då ska jag säga, då ska du ta salvia och så ska du tända eld på den här salvian. Och så ska du gå och åka omkring, du ska gå och liksom duscha runt den där röken i olika hörn i huset, då försvinner alla dålig energi. Och det låter så jävla mysigt. Alltså det var, nu tror inte jag att jag har några spöken, men jag har lite salvia i min lilla örtagård här på Gotland. Jag tänkte så här, ska jag elda lite salvia? Kanske
för säkerhets skull.
Nej, men det kanske skapar lite välbefinnande. Det är någonting med ritualer som är väldigt hemtamt. Åker vi tillbaka till det vi pratade om i början. Det här som välkända, apropå julafton. Ritualer är en trygghet.
Men jag kan också känna att tro på spöken och liksom att kunna tala med de döda och gå till medium. Det liksom finns någonting som ger fler dimensioner i livet. Istället för att bara sitta dag ut och dag in och läsa liksom DN, Hufvudstadsbladet och liksom New York Times. Att också tro på att ens mormor besöker en i drömmarna ibland. Jag är så, fan. Ja, jag tänker att det, ja, jag är inte där ännu, men jag tänker att det ska vara fint att kunna verkligen bejaka den sidan i sig själv, om det nu finns där ens. På något sätt.
Det kanske ger ett välbefinnande i livet, att precis som du säger, att liksom öppna upp på något sätt. Att det kanske ger en trygghet och just det där att allting, vi kan inte kontrollera allting. Och därför kan vi lika gärna luta oss tillbaka, för det finns så mycket oförklarligt i vår existens. Så att du kan inte hela tiden gå runt och vara frustrerad och känna, jag kan ju, varför hände det här? Jo, men det hände för att det fanns en mening med det. Vi måste bara hitta vad meningen var.
Verkligen. Men också, blir inte du lite glad när du läser liksom All evangeliet och det visar sig att man fattar inte allt? Att vetenskapen kan inte förklara varför den jävla fiskarna gör på ett visst sätt.
Blir alltså, skitglad. Jag blev också skitglad när jag dessutom läste i The Guardian i morse om en ål i Australien som hade levt i 35 år i en liten damm i en trädgård hos en familj. För morfan där var någon slags fiskforskare. Och de kallade den Eel MacPherson. Kommer du ihåg det? Eel MacPherson. Och den var så jävla söt, den där lilla ålen. Och den bodde, ålar kan ju bli liksom 150 år eller något.
Ja.
Så den var bara 35 år. Och nu hade det varit en översvämning just där. Så hade den här ålen sköljts ut. Och det hade ju liksom, det var ju sån by, alltså det var ju sån favorit. Det hade kommit folk från hela landet och klappat på den där ålen. Och den hade bidragit, för den var så tam. Och den hade bidragit till att ta bort liksom stigmat kring ålar. Att folk tror att ålar är äckliga och farliga. Så här. Och hon var så gråtfärdig, den här kvinnan då, dotter till ålfiskaren. Att ja, men Eel MacPherson har bott hos oss hela. Jag hoppas bara att hon har ett bra liv. Och då fick jag ju faktiskt fog för det här jag har lärt mig i ålevangeliet, att när de är ungefär 35-50 år, då är det dags för dem att få barn. Så då lämnar de sina boplatser och slidrar sig iväg någonstans ut i havet. Och sen så åker de hela vägen upp till Sargassohavet, där de liksom spån då, att de får små ålarver eller små fiskar.
Ja, men som i bästa fall så är Eel MacPherson på väg till Sargassohavet.
Ja. Och kommer få en ny små ilar. Det som är lite tråkigt i hela, att de faktiskt också dör så fort de har fått sina barn. Men vi behöver inte tänka på det nu. Men det är ändå kul att ha en liten ficka av ålkunskap i bakhuvudet.
Verkligen.
Jag ska läsa om emuer eller vad det heter nästa gång.
Jag tycker på nästa middag du går och det sitter någon tråkig fotbollsintresserad gubbe bredvid dig.
Gud,
då drar du ålkortet.
Så många gånger. Det brukar vara hockey, men jag brukar åka ut för. Nej, jag ska dra ålkortet. Eller så ska jag dra hästkortet och då skrämmer jag bort honom för alltid.
Ja.
Det är så man får bort folk.
Det är så man får bort Instagram-följare också, tror jag.
Tyvärr, och även ibland sin egen make. Inte...
Men fan, det är värt det, det är alltid värt det.
Vet du, precis när vi satt och pratade om de här spökena, då kom in en lång hand genom fönstret och började vifta framför mina ögon. Och då blev jag faktiskt lite rädd. Men det var bara min man som sa att grillen är klar om 5 minuter. Så... Tyvärr var det inget gotländskt spöke. Jag vet inte riktigt vad det här avsnittet handlade om, men det var ganska spirituellt ändå.
Ja, det spirituella avsnittet.
Fasen var kul att prata med dig, Peppe. Jag blir på så gott humör.
Detsamma, Karin. Och hörni, tusen tack alla ni som lyssnar. Vet du, vi har nästan 2000 följare på Instagram. Vi lovar att inte lägga upp några hästbilder om ni tipsar varandra så ni går upp över 2000-strecket.
Precis, på det att ni tipsar fler, annars så kommer de.
Direkt. Ja, just det, det är ett hot. Jag sitter med upp med liksom mutan, det är bara ett hotkortet genast.
Och sen kommer det maträtter efter det.
Ja,
och resebilder. Nej, det sen kommer det fötter, det är det värsta. Fötter
på strand.
Ja. Ta hand om er jättemycket, vi hörs snart igen. Och fortsätt skriva in.
Stor kram, hej då.
Puss och kram, hej då.
Du har lyssnat på Mellan raderna med Gide och Öhman, en podcast om läsning med programledarna Karin Gide och Jeanette Öhman. Glöm inte att du kan mejla dem på mellanradernapodden@gmail.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
It's the question that's on everyone's mind. How do you live a good life? Is it about work, health, or relationships? What about happiness, meaning, and money? What really matters? And how can you dramatically improve all of these things? These are the questions we explore every week on the top-ranked podcast, Good Life Project, hosted by award-winning author and perpetual seeker, Jonathan Fields, which also happens to be me. Every week, I sit down with world-renowned researchers, experts, and scions of art and industry on the Good Life Project podcast. This week, in fact, we're sharing a fantastic conversation with the author, Elizabeth Gilbert, about a single practice that changed her life. Listen to the Good Life Project podcast wherever you get your podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.